Tack att du är mitt ibland oss. Tack att du vill beröra våra hjärtan. Tack att du vill öppna våra ögon. Tack att du vill hjälpa oss att se och förstå tiden vi lever i. Och framförallt att vi fäster blicken på dig, Jesus. Att vi ger våra liv till dig. Att vi följer dig. Att vi tror på dig och dina löften. Därför att du är trofast och rättfärdig. Och du vakar över oss och du bevarar oss. När vi vill tillhöra dig och följa dig. Vi ber om din välsignelse över oss alla idag. I Jesu namn vi ber. Amen. Två vägar, två riken, ett val. Är min överskrift. Och jag vill börja med det här bibelordet. Lukas 24 och 45 som ni ser på bilden här. Och det är ju de vi kallar Emmausvandrarna som mötte Jesus efter uppståndelsen. Förvirrade, de förstod inte vad som hade hänt, vad detta gick ut på. Men så mötte de Jesus och det tog ett tag innan de förstod att det var han. Men så står det, sedan öppnade han, och det är Jesus då, deras sinnen så att de förstod skrifterna. Ordet förstod eller förstå på grekiska är synemi. Och det betyder att lyssna och förstå med hjärtat. Men det finns också en annan beskrivning av det här ordet som betyder att man ser bitar, delar. Janne var inne lite på det där igår. Man ser en bit här och en bit där. Och så får man lägga ihop de där bitarna precis som pusselbitar så att man ser helheten, hela bilden. Det är vad ordet förstå faktiskt betyder på grekiska. Det är att lägga pussel. Av det som Gud har talat och det han visar. Jesus öppnade deras sinnen. Och det är det också vi får be om att han, den helige ande, får öppna våra sinnen. Så att vi förstår mer och mer av skrifterna. Får lära känna Jesus mer men också förstå tiden vi lever i. Varför vi gör detta? Ja, det är ingenting som vi har hittat på själva, det vågar jag säga. Vi gör det vi är övertygade om att Gud har kallat oss till. Därför att Gud har talat till oss. Det började för ungefär 20 år sedan. Som Gud började tala till oss var och en. Och sen har det pågått lite då och då. Det är inte så ofta, det är ju under en 20-årsperiod. Så tycker vi att Gud talar allt för sällan kanske. Men när särskilt på senare år när vi har lagt ihop det här, drömmar, någon syn eller syner och tilltal, profetier som Gud har talat direkt till oss och till andra, så har vi sett att det är som ett pussel med pusselbitar som vi börjar få se helheten av, vad det handlar om och vilken tid vi lever i. Det är så vi upplever det här. Och sen har vi fått många så att säga nycklar av olika personer som har studerat och följt det som händer både i världen, i världspolitiken och världsekonomin och så vidare. Och på olika sätt då har gett pusselbitar och nycklar som har hjälpt oss. Vi har också en del erfarenhet som vi har fått gå igenom, som Gud har använt för att visa oss och varna oss för sånt som kommer in i kristenheten som inte är ifrån Gud. Så jag kommer att ta upp ganska obekväma bitar idag. Det är jag medveten om. Jag står för detta jag säger. Det är min övertygelse. Sen får ju var och en pröva. Var och en får gå inför Gud och pröva. Och jag vet att många av er också som är här har en del egna erfarenheter och vet redan vad det handlar om. Men jag vill säga det, att det finns till exempel, jag vill nämna Tricia Tilly. Det var slutet på 90-talet som Janne hittade på internet en hemsida. Och beskrev precis det vi hade gått igenom då. Ni kommer att förstå längre fram vad jag talar om nu. I församlingen och i det sammanhang vi var. Och då upptäckte vi att det här var inte bara hos oss. Det här pågår och händer över hela världen i kristna sammanhang. Det var en hjälp för oss. Och sen med andra bitar. Det finns en man som heter Irvin Baxter som har följt politiken och vad som händer i EU och FN och så vidare. och som också har varit till stor hjälp. Och vi kommer att ta upp en del tolkningar som han har fört fram och som vi också tror stämmer. Ja, vi kan ta nästa bild där. Vi börjar med skapelsen, det ursprungliga. Guds plan med skapelsen. Kolosserbrevet 1:16. Ty i honom, och det är Jesus Kristus, skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronförstar och herradömen, makter och väldigheter, allt är skapat genom honom och till honom. Detta är Guds plan med skapelsen. Och vi går tillbaka till Eden, i lustgården i Eden. Och Eden betyder ju harmoni eller Guds välbehag, paradiset. Och det här är väldigt viktigt att ha den här grundsanningen klar för sig. Det står i första Mosebok 1:28. Gud välsignade dem. Det var Adam och Eva. Samma kallelse, samma uppdrag fick de. Gud välsignade dem och sa till dem: var fruktsamma och fröka er och uppfyll jorden. Lägg den under er och råd över fiskarna i havet, över fåglarna under himlen och över alla djur som rör sig på jorden. Och ni ser också här tydligt att Eva och Adam fick samma kallelse, samma uppdrag som jämlikar. Det här var Guds plan, ursprungsplan. Men de fick välja, de fick göra ett val. Som vi vet, det fanns ju de här två träden som är väldigt centralt. Livets träd och kunskapens träd, på gott och ont, eller om gott och ont som det står i andra översättningar. Guds väg och plan, det här var kallelsen, uppdraget till Eva Adam. Det var inte ämnat att de nu skulle gå på Guds befallning och göra detta så bra de kunde, och Gud är någonstans i bakgrunden och ser på. Naturligtvis inte. Det var ett uppdrag i beroende av skaparen. Beroende av Guds kärlek, vishet och ledning, i lydnad till Gud. Ständig relation med honom som Guds barn. I överlåtelsen och i förtröstan skulle de, genom att äta livets träd som gör en bild på Jesus eller den helige ande i våra liv, tillsammans skulle de göra det här uppdraget i beroende, ständigt beroende av Jesus Kristus, av den helige ande. I tjänande. Det är alltid så i Guds rike. Det är i tjänande. Det är ett rike av nåd. Det drivs av nåd. Guds nåd och Guds kärlek. Och jag vill tillägga, det står där medhjälpare. Jämlik partner betyder ordet. Ni vet, det står om att Adam behövde en hjälp. Och det där har ju missbrukats på många alla möjliga sätt för att förtrycka kvinnan. Men enligt experter i hebreiska betyder det här ordet en jämlik partner. Det är experter på grundtexten hebreiska. Adam behövde en jämlik partner och han fick Eva. Det är alltså i jämlikhet, i harmoni och i, som medhjälpare som de fick uppdraget. Med Jesus i centrum. Det var Guds plan, det var Guds tanke. Men ormen hade ju en annan väg. Han har en annan plan och en annan väg. Att föra människan bort ifrån Gud, skild från Gud, oberoende av Gud, som det ju framförallt handlar om, olydnaden. Locka människan att tro att kunna bli lik Gud utan Gud, eller att bli god utan Gud, vilket inte går. Istället blir människan Guds fiende. Synden kom in som hinder mellan människa och Gud. Det fick konsekvenser. Och det fick konsekvenser i relationer också. Mellan människor. Hierarkin kom in. En konsekvens av synden. När Gud säger till Eva bland annat: mannen ska råda över dig. Det fanns ingen sån hierarki innan. Det här är på grund av synden och syndafallet. Det handlar om makt. Jaget kommer i centrum. Och det leder bort ifrån Gud. Leder människan in i det som kallas självförverkligande. Och självförgudning. Det är antikrists ande. Ni ser att jag har en svart pyramid här. Orsaken är, och det här blir ju mer och mer aktuellt idag. För ungefär 20 år sedan, nästan 20 år sedan, var, tror jag, första gången som Gud gav mig i bilder och visade mig på det som står emot Guds väg och det som är antikristligt i en svart pyramid. Jag förstod inte det jag förstår idag, det jag ser idag, det visste jag inte då. Men det här har klarnat under åren. Men på grund av det så använder jag alltid den här svarta pyramiden. Egypten, ni vet, är ju en bild andligt sett för syndens slaveri. Guds folk som var i slaveri blev befriade. Det är ju Bibeln väldigt klart det här. Det är för oss syndens slaveri. Jesus frälser oss, befriar oss och för oss ut från slaveriet. Egypten är ju som en förebild på det sättet för världen. Och världen, syndens slaveri. Pyramiderna är ju det som kännetecknar Egypten. Det är symboliskt för Egypten. Pyramiderna var ju gravar. Så de var fyllda med döda ben, kan man säga. Gravar för kungar och så vidare. Och vi ska gå till Matteus 23 och 27. Och läsa om vad Jesus sa till fariseerna där. Utanpå ser det vackra ut. Men inuti är de fulla av det dödas ben och allt slags orenhet. Här ser vi parallellen eller förknippningen till systemet, vad pyramiden står för. Denna världens tänkesätt. Trädet kallas ju gott och ont. Kunskapens träd om gott och ont. Men det kommer ju i samma rot och går inte att skiljas åt. Människan kan inte bli god utan Gud. Maktstrukturen eller pyramiden, den visar sig sen i det första världsriket i Bibeln, redan i första Mosebok 10 från vers 8. Kors blev far till Nimrod, och namnet Nimrod, som ni ser där, tror jag det står, betyder upprorisk eller glänsande. Som var den första som fick makt. Och i 1917 års översättning så det upprättade ett välde. Men hebreiska orden här, det tyder på en tyrann och en krigare. Det är alltså inte i positiv mening, utan det är i negativ mening. Han fick stor makt på jorden. Han var en väldig jägare inför Herren, står det. Och så här är orden i negativ klang. Motståndare, om man kan säga en som jagar själar. Hans rike hade sin början i Babel, och där byggdes ju Babels torn, som var en pyramidliknande byggnad. Sikkurat, tror jag det hette på den tiden. Sikkurat, hur den uttalas. Som byggdes av sumererna, och man tror att det här Babels tornet då var en pyramidliknande byggnad. Vi kan konstatera, god frukt och godhet kommer bara från gemenskap med Gud och lydna till hans ord. God frukt ger alltid Gud äran, ingen annan, ingen människa. Vi ska se på lögnen som ormen kom med. Första Mosebok 3 från vers 1. Och ormen var listigare än alla markens djur som Herren Gud hade gjort. Han sa till kvinnan, har Gud verkligen sagt? Ni får inte äta av alla träd i lustgården. Kvinnan svarade ormen, vi får äta av frukten från träden i lustgården. Men om frukten på det träd som står mitt i lustgården har Gud sagt, ät inte av den och rör inte vid den, ty då kommer ni att dö. Då sa ormen till kvinnan, ni ska visst inte dö. Men Gud vet att den dag ni äter av den ska era ögon öppnas, så att ni blir som Gud med kunskap. Om gott och ont. Det första han sa, ni skall inte dö. Med andra ord förnekar han synd och dom. Det är inte alls farligt att vara olydig mot Gud, att göra tvärt emot vad Gud har sagt. Ni kommer inte alls att dö. Och tanken med reinkarnation kan ju också kopplas hit. Ni kommer inte att dö, inte alls farligt. Det andra är ormens lögn. Ni kan bli som Gud. Det här är jagets religion. Ni, alltså tillsammans, kan bli jämlik Gud eller lik Gud. Goda utan Gud. Men det här, det är en okult enhet. Idag ser vi den och hör den väldigt ofta. Alla är ett. Gud är i allt och allt är Gud. Eller vi är gudomliga. Det som kallas panteism eller panenteism. Det tredje, att locka med kunskap om gott och ont, eller en högre kunskap, kallas ofta idag för Kristusmedvetande, som kan nås genom olika tekniker och övningar. Vad säger Bibeln då? Ja, vi ska se på Hebreerbrevet 9, vers 27 och 28. Och liksom det är bestämt om människan att hon en gång ska dö och sedan dömas, så blev Kristus offrad en gång för att bära många synder. Och han ska en andra gång träda fram, inte för att bära synd, utan för att frälsa dem som väntar på honom. Den här versen tycker jag är fantastisk. För den här, den slår sönder tre villoläror idag. Det första, finns ingen reinkarnation. Gud säger, vi ska en gång dö och sedan dömas. Kristus offrades en gång. Med andra ord, den katolska eukaristin är en lögn. Där man säger att Jesus offras vid varje mässa, ständigt, obrodigt, gång på gång. En lögn. Det tredje. Ja, jag sa nu villolära. Nu står jag för vad jag tror. Men jag har full respekt för dem som tror, inte tror, på att Jesus bara kommer en andra gång. Jag tror inte på en tvådelad återkomst. Jag har gjort en serie om Jesu återkomst som vi har på DVD. Om ni vill köpa och ta upp gamla förbundet in i nya förbund för att se hela vägen detta. Men jag har respekt för den som inte tror så. Det är inte en frälsande fråga i den bemärkelsen. Det finns olika tolkningar. Men det står här att Jesus kommer tillbaka en andra gång synligt. Och ni vet att när Jesus får upp till himlen så står det att änglarna sa till lärjungarna att han ska komma tillbaka på samma sätt som han får upp. Synligt för dem. Ja, skulle han komma tidigare osynligt, så gärna för mig. För jag vill gärna slippa allt svårt i slutet. Men jag säger som så att det är bättre att vara beredd på att vara med hela vägen om vi lever. Därför att jag ser inte att Bibeln säger något annat. Satans tillvägagångssätt är precis samma. Han kommer ju bara med lite olika förklädnader och lite variation på ytan. Men om vi tittar närmare så ser vi att det är samma sätt, samma lögner han kör. Han sår in tvivel mot Guds ord. Förändrar lite grann. Skulle Gud verkligen ha sagt? Menar Gud verkligen så här? Det här måste vi nog omdefiniera. Så börjar man ifrågasätta och misstänkliggöra Guds godhet och förvrider Guds ord. Och det är precis vad ordet laglöshet kan förklaras som eller översättas som. Att man förvrider Guds ord så att det ska passa mina själviska syften. Så kommer den utstuderade lögnen i nästa steg, som ett direkt förakt emot Gud och emot det Gud har sagt. Och det sista, han erbjuder något som verkar bättre än vad Gud har sagt. Men det är en lögn. Guds frälsningsplan i Jesus Kristus var färdig innan världens grund var lagd, kan vi läsa i Efesierbrevet 1 och 4. Och Bibelns klara budskap och de här grundsanningarna i Bibeln, det måste vi ha klart för oss och stå på klippan, den fasta grunden. Gud är Gud och människan är människan. Vi är skapade av Gud. Gud är skild från sin skapelse, men han uppehåller allt. Det är han som uppehåller allt i skapelsen och har kontrollen, så att säga, överallt. Synd är olydnad och uppror mot Gud, fiendskap mot Gud, som hindrar gemenskapen med Gud och leder till död. Och Bibeln säger att alla människor är syndare och behöver frälsningen i Jesus Kristus. Människans syndafall påverkade också hela skapelsen, och det påverkar hur människan lever, och det märks också i naturen. Som det står i Hosea 4:3, därför sörjer landet och allt som lever där tynar bort, både djuren på marken, fåglarna under himlen, till och med fiskarna i havet förgås. Och det har vi rapporter om i nyheterna ofta idag. Vägen tillbaka är att komma till Jesus Kristus, till hans frälsning och in under Kristi lydnad, som det står. Det blir automatiskt också till välsignelse för naturen. Så vår kallelse är att föra människor till Jesus. Till Jesus Kristus. För vad hjälper det om vi fokuserar på att rädda naturen och människor går förlorade för evigheten? Det är inte det vi ska fokusera på. Vårt uppdrag som troende, som Jesu efterföljare, är att föra människor till Jesus. Det är han som är svaret. Och om vi går tillbaka då till Gamla testamentet, när Gud slöt förbund med Abraham och Sara, senare med det judiska folket, som ju var Guds löfte. Israel, landet som gavs till det här Guds egendomsfolk. Jerusalem är staden som det står att Gud ville fästa sitt namn. Men vi vet att detta Jerusalem, jordiska Jerusalem, det påminner då en förebild på det himmelska Jerusalem, den himmelska staden som vi likt Abraham väntar på. Så kan vi läsa om det, ett nytt förbund som Gud lovar. Och det står i Jeremia 31:31 att Gud slöt ett nytt förbund med vem? Jo, med Israel och Juda. Gud slöt ett nytt förbund med Israel och Juda i Jesus Kristus, eller Messias. Och vi hedna kristna blir inympade i det förbundet. Å andra sidan, de judar som förkastar Jesus som Messias, de högs ju bort från det här förbundet, eller olivträdet som där finns bilden då i Romarbrevet som Paulus tar. Och slutstriden och Jesu återkomst, det gäller och är förknippat med Israel, med det judiska folket, egendomsfolket, i Jerusalem, på Oljeberget. Och förutsättningen för Jesu återkomst, säger Bibeln, det är judarnas frälsning. Och då kommer vi till Romarbrevet 11:15. Tar jag bara bibelverser. Den som inte är insatt i sammanhangen, så skriv gärna upp och läs hela sammanhanget och läs hela kapitlen. Ty om deras förkastelse betyder världens försoning, vad ska då inte deras upptagande, alltså deras omvändelse, deras frälsning betyda, om inte liv från de döda? Alltså liv från de döda, det är det som händer när Jesus kommer tillbaka. Uppståndelsen, de döda i Kristus uppstår först, och vi som lever ännu på jorden ska med dem, tillsammans med dem, hämtas. Änglarna skickas ut, står det, alla väderstreck, och hämtar alla på Jesus troende, och vi möts på skyn hos Jesus tillsammans med honom. Förutsättningen, och det finns ju fler bibelord om detta, men det här är tydligt, att förutsättningen är att det judiska folket är beredda att ta emot Jesus som Messias innan han kommer. Och vi läser också från Apostlagärningarna 4:12, där Petrus där ju predikar. Han säger: hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi blir frälsta. Det här är så viktigt idag. Det finns ingen kompromiss. Det finns ingen annan väg. Det finns ingen annan möjlighet. Det finns ett enda namn givet. En enda väg till Fadern. Och det är genom sonen Jesus Kristus. Och Jesus han sa ju själv de kända orden, Johannes 14:6. Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Med andra ord kan vi konstatera att alla andra religioner och vägar kallar Bibeln den breda vägen. Den är från ormens lögn, Satans lögn, och leder till död. Och lögnen, den ska vi avslöja vart den än dyker upp. Och vi ska se här nu på olika sammanhang där vi kan se att den här lögnen, ormens lögn, ger sig till uttryck. Katolska kyrkans katekes, artikel 460. Ty Guds son blev människa för att göra oss till Gud. Guds enda son ville att vi skulle få del av hans gudom och antog vår natur för att han som blev människa skulle göra människorna till gudar. Andra Vatikankonciliet, genom att delta i nattvarden där den katolska eukaristin, så blir ni förändrade till det ni tar emot. Vi går till frimurarna. G.F. Newton sa så här: frimureriets stora hemlighet är att göra människan medveten om det gudomliga inom henne själv. New Age, eller nyandligheten. Gud är i alla. Allt är Gud, alla är gudar. För att Kristus, eller Maitreya, ska träda fram, så måste först alla människor förstå att de är ett, att alla är gudomliga. Hela skapelsen är ett. Synd, det är separation. Att inte inse att man är gudomlig. Vi går till mystikerna. De katolska mystikerna då framförallt. I människans innersta väsen finns en gnista av den gudomliga enheten från vilken hon har utgått. Hon är Guds oförstörbara avbild på väg tillbaka till sitt ursprung. Målet är uppgåendet med Gud genom den inre resan till ett nytt medvetande tillstånd. Här kan man ju se hur mystiker från olika sammanhang för samman i den här lögnen. Sufism inom islam. Målet är att bli ett helgon genom att man kan identifiera sig med Gud. Det sker genom meditationsformer och kroppens avslappning. Gnostikerna, det är ju från gnosis, det grekiska ordet för kunskap, eller det man kallar en högre kunskap. Förmågan att finna det inre ljuset, den sanna visheten, det högre eller det heliga jaget, som är Gud då, menar man. Om man söker inom sig själv, människan är ett gudaväsen. Kunskapen nås genom meditation, tystnad, sökande inåt, upplevelser och andningsövningar. Om man säger människan är innerst inne god. Alla är innerst inne goda. Gnosticismen kom in i församlingen genom mystiker. Och de säger också att tillvaron består av ande, som är det goda, och materia, som då är det onda. Vi går till Let the Rain, läran inom den karismatiska rörelsen, där man talar om att Kristus kommer andligen för att bo i sin förenade kropp, corporate Christ. Utifrån det kan man alltså säga: vi är Kristus. trosrörelsens herradömes teologi. Jag är en ande som har en själ som bor i en kropp. Det här kanske ni har hört talas om. Det här uttrycket är inget annat än nygnosticism. Från samma rot. Du är rättfärdiggjord och fullkomlig i din ande och kan ta ut helande rikedom. Ja, allt du vill. Du har det redan, bara att ta ut. Och allt som talar emot det kallas sinneskunskap och avvisas. Men det leder till rädsla för sanningen. Man tar också om ordets makt och vad du bekänner. Man ska bekänna att man är helad även om man är jättesjuk. Det här leder ju till att man ljuger både för sig själv och för andra. Och har skadat många, många, många människor. Man påstår att Adam hade all makt från början. Den stals av Satan och ska nu återtas. Och Jesus blev som vi för att vi skulle bli som han. Och där kommer JDS-läraren in. Det här är roten till varför Kenneth Copeland till exempel kan säga: du har inte en gud inom dig, du är en. Du är helt och hållet gud. Eller Benny Hinn kan säga: säg inte till mig att du har Jesus. Du är allt det som Jesus var, är och ska bli. Och när vi läser i Nya Testamentet så ser vi ju att de här lögnerna var precis samma som apostlarna kämpade emot på den tiden. Och det är kanske ett par år sedan detta, men jag satt efter och läste i första Timoteusbrevet kapitel 6. Och där är så tydligt att Paulus kämpar här. Både med gnosticismen, den så kallade kunskapen som det står i Bibeln där, och framgångsteologin. Eller herrevärldens teologi. Och han skrev till Timoteus. Första Timoteusbrevet 6 och från vers 20. Käre Timoteus, bevara det som har överlämnats åt dig. Och vänd dig bort från det oandliga tomma pratet och invändningarna. Som kommer från det som kallas kunskap. Här har vi gnosticismen, det som är nygnosticism idag. Utan att vara det. Somliga har kommit bort från tron genom att bekänna sig till den kunskapen. För Bibeln säger att Gud har aldrig någonsin gett bort sin makt. Och hans rike är av nåd. Det var ju makt som Satan frestade Eva och Adam med. Jesus sa: mig är given all makt i himlen och på jorden. Gå för den skull ut och så vidare. Och gör alla folk till lärjungar. Adam och Eva var människor som var skapade till Guds avbild. Precis som vi. Men inte gudaväsen. Paulus skriver i Romarbrevet 7 och 18. Ty jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott. Det är till den insikten vi kommer ju mer vi lär känna Jesus. I mig finns inte något gott. Mer och mer förstår vi: Jesus, du är allt. Det är dig jag behöver. Med andra ord sa Paulus: det finns ingen gudagnista i mig. Det finns ingen gudomlighet i mig. Det finns ingen gudomlig, ren eller oförstörbar kärna. Min ande är inte fullkomlig. Människan är inte god inför Gud. Det var en frälst och förvandlad Paulus som sa de här orden. Som skrev det här i Romarbrevet. I mig bor inte något gott. Människan är förstörd av synden och måste bli född på nytt av Guds heliga ande. Genom tron på Jesus, Guds son. Och helgelsen, den gäller både ande, själ och kropp. Och det står i första Thessalonikerbrevet 5 och 23. Och det står ju också om att Jesus blev gjord till syndoffer och bar vår synd. Men han var själv syndfri. Johannes, han skrev i första kapitlet i evangeliet, vers 5. Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Och det finns en sån här grekisk expert. Det heter Vincent Word Study. Det finns i Eastward, om ni har Eastward. Och där står det så här. En som är expert på grekiska ord. Han säger, det här borde ha översatts, eller kunde ha översatts. Ljuset lyser och har lyst oavbrutet. Mörkret fick inte makt därmed. Det syftar alltså på en speciell händelse. Vilken? När försökte mörkret, Satan, övervinna Jesus? Jo, på korset, på Golgata. Men det står, mörkret fick inte makt därmed. Och ljuset lyser och har lyst oavbrutet. Halleluja, kan vi säga då. Nu talar Bibeln om ett avfall. Apostasia på hebreiska, på grekiska, som också betyder uppror. Uppror eller avfall. Uppror mot Gud. Andra Thessalonikerbrevet 2. Paulus skriver, låt ingen bedra er. Först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram. Det är alltså den som Bibeln kallar antikrist. Och Johannes skriver ju i breven att många antikrister har redan framträtt under historien. Det finns många antikrister, men i ändens tid kommer en världsledare, en antikrist, att framträda. Och det som förbereder, det är ett avfall. Andra Timoteusbrevet kapitel 4 talar om avfall från tron i den sista tiden, där många ska lyssna till onda andars läror. Matteus 24 känner vi säkert till. Jesus varnar gång på gång. Se till att ingen bedrar er. Det är allvarliga ord. Se till att ingen bedrar er. Många falska profeter ska gå ut och bedra många eller de flesta. Ordet är samma där det står många eller de flesta. Lite olika översättningar. Överallt där det står det grekiska ordet polos, som betyder mer än 50%. Det är många. Daniel 11 står det om att de som har kompromissat och brutit förbundet kommer antikrist eller den antikristliga anden att locka till helt avfall. Det är skillnad på fall, syndafall och avfall, kan jag bara kort tillägga. Vi har Petrus förnekelse av Jesus. Ett syndafall som vi tycker, oj, hur Petrus var. Men samtidigt så vet vi i olika situationer att vi alla kan falla i synd. Av feghet förneka Jesus. Men det ledde inte till avfall i Petrus liv. Därför att han bekände och ångrade sin synd. Han ville följa Jesus. Han fick full förlåtelse och full upprättelse. Det gäller samma för oss. Ett avfall, det är när man, det börjar ju med kanske bara en liten kompromiss som förvärras. Och trots varningar och trots kanske att man får korrigering eller vet innerst inne det här är fel, så gör man inte upp utan man fortsätter att vika av det avfall. Hur förs lögnen in i kyrkan? I kristenheten? Svar. Genom infiltration. Genom att blanda sanning och lögn. Alice Bailey, okultisten, som man säger myntade ordet New Age. Hon sa själv att hon dyrkade djävulen. Hon förutsade en tid då New Age-filosofin kommer att, som hon sa, vitalisera den kristna kyrkan. Hon förutsåg en tid som vi kan se och förstå. Det är en planlagd infiltration. Man går inte emot oss som är Jesus troende på nyttfödda kristna. Nej, man infiltrerar för att påverka inifrån. Det finns ju också före detta katolska präster som har omvänt sig och mött Jesus till frälsning, som vet och avslöjat att att inom katolska kyrkan så har man kopierat predikningar från kända väckelsepredikanter. Där man då sen blandar in lite katolsk lära här och lite där. Så infiltrerar man lite i taget och påverkar. Nu vill jag tillägga, det finns, många talar om, finns det frälsta katoliker? Om man blir frälst som katolik, då måste man avsäga sig katolicismen. Men det finns de som är frälsta, som blir frälsta och som stannar kvar i katolska kyrkan därför att de vill vinna sina medsyskon. Och det är en annan sak. Men det talas idag om väckelser och andedöpta katoliker. Men många missionärer och före detta missionärer i katolska länder, de ser med förskräckelse på detta. Därför att de här så kallade andedöpta påstår att sen de upplevde den heliga ande så tillber de Maria och helgonen ännu mer och får en ännu starkare kärlek till Maria och helgon. Det är inte den heliga ande. Det är en falsk andeutgjutelse. Det går inte att blanda sanning och lögn. Det är det som ormens lögn går ut på. Nu ska jag berätta om ett tilltal jag fick. När jag går in på mer. Hur infiltrationen kommer in på olika sätt. I våran församling skulle det införas cellkyrkostruktur. Cellkyrka typ G12. Man sa inte G12, men det var precis det som det var. Vi var med i församlingsledningen som avskilda förkunnare, Jan och jag, i förkunnarteamet. Och det hade varit tal om det här med cellgrupper och cellkyrka länge. Och vi bara kände det är stendött. Det är stendött. Det finns inte våra hjärtan. Det finns ingen respons. Ingenting. Okej, så vi. De som vill ha det, de får väl ha det. Vi motarbetar inte det. Det var ju andra som så att säga styrde och ledde i församlingen. Och vi uppmanades att läsa böcker av Bill Hybels. Och jag läste, jag minns inte, det var en eller två böcker om det här så kallade församlingsbygge. Och våran föreståndare kom en dag och frågade vad tyckte hon om den här boken. Det känns ju ganska nytt och fräscht, sa jag. Det var inget som tilltal mig så, men jag tyckte det känns ganska nytt och fräscht. Ja, visst sa han. Visst gör det. Och så var han liksom väldigt så här jättebra. Nu tror han, nu har han fått med mig på det här. Senare så var jag där, det var i kyrkan detta. Och vi hade haft den här öppna kyrkan som det kallas med bön. Öppet kyrka med bön och undervisning, bön hela dagarna. Jag var där ensam just då i lilla salen som man kallar det. På knä i bön. Och när jag ber så är plötsligt känner jag inom mig att de här löftena som Gud hade talat så långt tillbaka. Alltså det var en syn särskilt. Jag kommer att berätta om det imorgon. Det var olika löften. Och så när jag var i bön så kände jag plötsligt att det där. Det kändes lite gammaldags. Och trögt. Och jag kände lite förakt inom mig mot det där. I jämförelse med det här nya och fräscha. Men då var det som att jag hajade till. Vad är det jag känner i mitt hjärta? Var kommer det här ifrån? För det Gud hade talat hade förvandlat hela mitt liv. Skakat alltså om mig så totalt. Det var som heliga skatter som jag hade burit och bär inom mig. Hur kunde jag känna så här? Och då får jag tillta. Det är en av de få gånger som jag har hört Guds röst tydligt och klart. Älvor, du kan inte blanda min ande med världens ande. Två gånger kom det tydligt och klart. Du kan inte blanda min ande med världens ande. Och det den helige ande gjorde i den stunden var att han lyste in i mitt hjärta. Så att jag såg så tydligt. Det här var Guds ande. Det Gud hade talat. Det andra, det är världens ande. Det är en annan ande. Och jag såg, det här går inte att förena. Jag måste välja. Och i den stunden så ropar jag till Gud: befria, förlåt mig. Befria mig, jag vill förkasta allt annat. Ingenting får ta det ifrån mig som du har gett mig. Det jag vet att du har talat. För i det finns Guds eget väsen. Hans liv, hans ljus. Bekräftat utifrån Guds eget ord. Enligt Guds ord. Och jag fick en tankeställare. Och det där, det glömmer jag aldrig. Och det har räddat mig mer än en gång. Nu vill jag säga så här. Det jag läste om Bill Hybels står, jag vet inte var han står i det idag. När det gällde evangeliet så kan jag inte säga att det var någonting annat konstigt. Utan det var bibliskt evangelium. Men sen, vad händer sen? När man säger att man ska bygga församling. När man tar in världens strukturer. När man tar in företagstänk. Metoder för att få vinst. För att få resultat. Som gör församlingen oberoende av Gud. Oberoende av den helige ande. Och de följande åren där Janne och jag var med om, det var en lärjungaskola. Det vi själva fick erfarenhet av och se på mycket nära håll. Vad som händer när världens ande kommer in i församlingen. Tas in i församlingen. Vilket är detsamma som att släppa in antikrists ande. Med allt vad det innebär i en församling. Och det bygger på hierarki. Så jag hoppas jag är tydlig nu med detta med Bill Hybels. Jag tar avstånd ifrån allt detta på grund av det Gud talar till mig, på grund av det han varnar mig för. Sen om han predikar evangeliet, jag menar för sig, det kan Gud kan tala genom både åsnor och jag vet människor som faktiskt har blivit väckta av Jehovas vittne som har knackat upp. Och började intressera sig som ledde till att de blev frälsta. Men Gud sen förde dem in i en sund kyrka. Men alltså Gud kan använda vad han vill och vem han vill. Första Korintherbrevet från vers 12. Men vi har inte fått världens ande utan den ande som är från Gud. För att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Vers 14. En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds ande. Det är dårskap för henne. Hon kan inte förstå det eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Och det som händer när man blandar och tar in världens ande eller antikrists ande, det är just det här. Jag kommer snart till det förresten. Vi kan jämföra det här med vad Jesus sa om att tjäna två herrar. Det går inte. Lukas 16, vers 13. Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andra, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Och mammon det förknippar vi med pengar. Och det är ju inte fel. Men mammon det står för hela denna världens system utan Gud. Märk väl vad jag berättade om, vad jag upplevde så tydligt i mitt hjärta. Ett litet förakt emot det jag visste var ifrån Gud. Du kan inte tjäna två herrar. Om du släpper in det här, världens ande, antikrists ande, då kommer du att förakta det som är ifrån Gud. Jakob 4:4. Den som vill vara världens vän blir Guds fiende. Det går inte att blanda sanning och lögn. Det går inte att gå med en fot här och en fot där. Det finns en smal väg. Det finns en bred väg. Det finns bara två vägar. Och vi måste välja. Och djävulens plan, det var det jag skulle komma till. Det är att föra Guds folk bort ifrån sann andlighet. Ifrån sanningen. In i det själviska. Till kunskapens träd. Därför att den själiska som vi läste, eller oandliga människan, kan sen inte ta emot det som är andligt, det som är ifrån Gud. Och den själiska eller oandliga människan, köttsliga som Paulus också skriver, gör alltid upp egna planer utan Gud. Och det leder till och med till en falsk andlighet. Världens strukturer, världens tänkesätt, världens system. Världen förkastar Jesu frälsning. Därför kan inte världens tänkesätt och världens ledare leda till Jesus. De leder bort ifrån honom. Och när världens tänkesätt kommer in i församlingen, då flyttas fokus till vi, till oss, till församlingen. Vi och vårt, och jag och mitt, istället för Jesus. Man talar mer och mer om vi kan, vi vill, vi ska, vi. Leadership Summit, såna här konferenser. Församlingen är världens svar. Nej, det är fel. Församlingen kan vara en katastrof, för vi är människor med brister och svagheter. Jesus ensam är världens svar. Och vi ska läsa om en församling som försökte att blanda. Och det är församlingen i Laodicea, Uppenbarelseboken 3 från vers 16. De sa ju så här: jag är rik, jag har vunnit rikedomar. Det är framgångsteologin i ett nötskal. Vi vill vinna våra liv, bevara, vi vill ha allt här och nu. Men Jesus sa: men eftersom du är ljum, alltså med andra ord, kärleken har kallnat, ljuset håller på att slockna, och varken varm eller kall ska jag spy ut dig ur min mun. Med andra ord, Jesus bekänner sig inte till dem. Omvänd dig. Och Jesus knackar på dörren och manar och vädjar att öppna för honom. Vi går till tredje Mosebok 20:22. Det vill säga samma sak med den andliga förebilden som vi har ju också på landet. Det är en dubbel bild. Det är ju bokstavligt och det är andligt. Gud sa till Israels folk: ni ska hålla mina stadgar och lagar och följa dem, för att landet inte ska spy ut er. Det landet jag nu för er, så att ni får bo där. Och landet är ju en förebild andligt sett på Jesus, på andens fullhet. Varför hände detta? För vi vet ju när vi läser Gamla testamentet att det hände gång på gång att, så att säga, landet spydde ut folket. Jo, de slöt förbund. De gick, öppnade för ekumenik med hedningarna. Och det var det som Gud hade varnat för. Därför att Gud hade förvarnat: om ni öppnar, sluter förbund med hedningarna, då kommer ni också att öppna upp för deras avgudar, deras andemakter, med andra ord, och tillbe dem på hedniskt sätt. Man tillbar Gud på hedningarnas sätt, och det var förbjudet, det hade Gud förbjudet. Om vi blandar, med andra ord, kommer vi att följa en av dem. Frågan är vem. Och jag vill ställa frågan, där ni själva får ge svar: vem påverkar vem i dagens organiserade ekumenik? Vem påverkar vem? Tänk efter. Djävulen, den gamla ormen som han kallas, han har alltid velat ta Jesu plats i församlingen. Det är viktigt att vi är medvetna om det. Det står ju om Sion, Jesaja 14 från vers 13. Du sa i ditt hjärta, och det här är ju ord som man, de flesta teologer tror jag alltid brukar säga, att det påpekar på att man tror att det är Satan det beskriver. Och det ser vi ju i sammanhangen och helheten i Bibeln att det stämmer. Jag skall stiga upp till himlen. Ovanför Guds stjärnor skall jag upprätta min tron. Jag skall sätta mig på mötesberget längst upp i norr. Jag skall stiga upp över molnens höjder. Jag skall göra mig lik den högste. Men så säger Gud: men ner till dödsriket blev du förd, längst ner i graven. Och Gud säger i psalm 2 och vers 6: det är jag som har insatt min konung på Sion, mitt heliga berg. Och Sion är en bild på församlingen, på Guds folk, Guds församling. Djävulen, kommer inte åt den som är i Guds förbund. Jesus har slutit förbundet i vårt ställe med Fadern. Och alla som är i honom kan Satan eller djävulen inte komma åt. Det vet du också i Gamla testamentet. Israels folk, de hade beskydd. När de gick med Gud, då hade de ett beskydd. Det gäller oss likadant. Men vad Satan gör, det är att försöka att locka utanför förbundet. Han försökte alltid att locka Israels folk utanför förbundet. Att gå utanför Guds ords gränser, eller det Gud hade förbjudit. Och det är likadant med oss. Han försöker locka oss utanför förbundet. Och det gör han naturligtvis genom att locka det som vi, det våra svagheter, det vi är svaga. Eller där han vet att han kanske kan fresta oss. Så villoläror, lägg märke till det, bygger alltid på begär. Det lockar alltid våra begär. Och tänk på det ordet när du läser i Nya testamentet, hur ofta det står. Våra begär. Kanske begär efter att få en position. Begär efter att bli någonting. Begär efter att bli känd. Begär efter att bli rik. Begär efter succé och så vidare. Själviska ambitioner som lockar. Det tillfredsställer alltid någonting i vår syndanatur eller i köttet. Det är därför som det är så viktigt med överlåtelsen till Jesus Kristus helt och fullt. Och vi läser från Romarbrevet kapitel 1 från vers 22. De påstod att de var visa, men de blev dårar. De bytte ut den odödliga Gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfota djur och kräldjur. Därför utlämnade Gud dem så att de följde sina egna begär och bedrev allt slags otukt och förnedrade sina kroppar. De bytte ut Guds sanning mot lögnen. Jag märkte detta, hur det börjar. Om man läser hela kapitlet, börjar med en liten kompromiss, en liten blandning, så går det längre och längre. Och det här är som en trappa utför, kan man säga. De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade istället för skaparen. Han som är välsignad i evigheter. Amen. Och vi läser också från första Timoteusbrevet 6 och vers 10. Ty kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har somliga kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. Och läror som har med pengar att göra finns det gott om. Vad ska vi göra mitt i allt det här? Jo, vi ska göra precis som Timoteus uppmanades av Paulus. Andra Timoteusbrevet 4 från vers 1. Jag uppmanar dig allvarligt vid Gud och Kristus Jesus, som ska döma levande och döda, och inför hans uppenbarelse och hans rike, predika ordet. Träd fram i tid och otid. Bestraffa, tillrättavisa och förmana med all tålamod och all undervisning. Ty det ska komma en tid då människor inte längre ska stå ut med den sunda läran. Men efter sina egna begär ska de samla åt sig mängder av lärare. Allt eftersom det kliar dem i öronen. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter. Det är också vårt uppdrag. Predika ordet. Läs ordet. Stå upp i tid och otid, när det är bekvämt eller obekvämt. Ledd av den heliga ande. Det betyder inte att vi ska uppföra oss hur som helst. Det vet vi och förstår vi. Men vi ska stå fast för Guds ord. Det är det som håller genom allt. En rörelse som kanske är den som har påverkat, eller bland den, de som har påverkat mest i kristenheten. Trots att många inte har en aning om. Många kristna vet inte ens vad det är. Och det har pågått ganska många år nu. Och vi ser mer och mer av detta. Emerging Church kallas det. Från USA. Eller den framväxande kyrkan. Kan det översättas på svenska. Och vi ska se hur den här rörelsen började. Med en liten anpassning. och vart det leder till. Det märker är ju att man i Sverige måste ta efter, trots att man kan gå till USA nu och se, där detta har pågått i många år, och se att det man börjar här, det kanske man är här borta idag, och ändå måste Sverige följa efter här. Det går ju bara att se på här, vart är de idag? Vart leder detta till? Jag börjar med att säga, vi ändrar inte budskapet, bara formerna. Nästa steg. Vi måste vara sökarvänliga och inkluderande. Vi kan inte skrämma bort människor med synd och skuld och dom. Vi måste anpassa språket. Människan är ju egentligen god om man skrapar på ytan. Ett nytt evangelium, säger man nu att man har. Människor vill ha upplevelser, inte lära. Profetier, eller det profetiska ordet, det är inte vår angelägenhet. Det är evangelisation, säger man, och då kan man undra vad det är för evangelisation då. Guds rike kommer genom de kristna i den eukaristiska nattvarden, den katolska nattvarden det handlar om, och ska utbredas över hela jorden. Och nästa steg, säger en del framträdande pastorer i den här rörelsen, Gud är i allt. Vi kan bara inte se det. Frasen Jesu andra tillkommelse finns inte i Bibeln. Doktrinen som frasen hänvisar till förtjänar ett nytänkande. Omdefiniering alltså. Det är inte bara ignorant och fel, utan farlig och omoralisk lära detta. Jesu död var ingen ställföreträdande död, säger man idag. Förnekar både Jesus och hans försoningsverk. Jag vill citera Roger Oakland, en man i USA som har betytt otroligt mycket för att avslöja allt det här, som är insatt i det här, rest över hela världen och varnat. Han har skrivit en bok bland annat som heter Faith Undone. Han skriver så här: det är ironiskt att Emerging Church, som talar så mycket om att hjälpa fattiga och sjuka och ta bort alla världsproblem, inte alls visar vägen till Jesus och till hans kropp. Istället förkastar de försoningen och går armkrok med katolska kyrkan. De lär rättfärdighet genom gärningar och inte genom tro. Och deras budskap är mysticism och målet att nå ett högre medvetande. Och på det sättet drivs de förlorade ännu längre bort från det enda som har makt att frälsa dem. De leder inte människor till en personlig gemenskap med Herren Jesus Kristus och förklarar inte vem han är. Frågan är, vem vill man behaga med den anpassning? Vill man behaga människor eller Gud? En väldigt viktig fråga. En avgörande fråga. Emerging Church och hela det här Church Growth Moment, som det heter, tillväxt, megakyrkornas tillväxtprogram, eller ja. Det handlar om en omvänd reformation. Kom ihåg det. Det handlar om en reformation tillbaka till katolska kyrkan. Det är det handlar om. Där man tar emot den här eukaristiska Jesus, som det kallas. En annan Jesus än Bibelns. För att nå ekumenisk enhet. För att bygga Guds rike, som betyder en maktfullkomlig kyrka här på jorden. Dominion eller kingdom now. Kommer mer om det. Några vanliga termer som kan vara bra att känna till och känna igen. Den nya andligheten. Man talar om paradigmskifte. Det är vanligt. Och det handlar om ett nytt tänkesätt. Den nya reformationen kallar man det här. Som egentligen då en reformation tillbaka till romerska katolska kyrkan. Nyapostoliska reformationen är ju ett annat namn på den. Och ett nytt evangelium. Och allt det här borde få varningssignaler att börja, eller varningsklockor att börja ringa för oss. När vi hör ett nytt evangelium, då borde vi se upp direkt. Man hade en pingstkarismatisk konferens 2010. Trosrörelsen och pingströrelsen, vi är själva, Jan och jag, med pingströrelsen. Man talar där om strömmar, som många strömmar som förs samman till en stor flod som kommer att översvämma allt. Och det är skrämmande när jag läser detta och stirrar på de här orden. Det var att jag 2009 på hösten hade 3 drömmar. De tar jag inte upp nu för det tar för mycket tid. De finns på vår hemsida på vittnesbörd och uppenbarelse. Ni kan läsa där. I princip handlar det om samma sak. Men exakt det här som de beskriver, det var precis det jag drömde, en av drömmarna. Men det var inte Guds drömmar. Det var inte Guds helige andes flöde och strömmar eller översvämning, utan det motsatta. Och jag blev väldigt skakad när jag läste det här, kan jag säga. En av strömmarna, det är just det här företagstänkandet som förs in. Och framgångsteologi. Kyrkotillväxtrörelsen. Church growth moment. I stort sett hela rörelsen är inne i detta. Handlar om metoder för att få kyrkotillväxt. Predikaren 5 och 7 läste jag för ett tag sedan. Ganska bra beskrivning på det här du ser på bilden. Cellkyrkostrukturen, G12. Pyramiden, eller ett påvedöme kan man säga, i miniatyr. Om du ser att den fattige förtrycks och att rätt och rättfärdighet i landet kränks, så blir inte förvånad över detta. Ty hög vakar över hög och andra höga över den båda. Kommer ni ihåg kunskapens träd, den första bilden där, jämfört med livets träd? Där människorna står, alla är på samma nivå. Det finns ingen hierarki. Pyramiden och hierarkin, makt, anspråk, kom som en konsekvens av synden som har genomsyrat hela världen. För att påverka tusentals kyrkor har man ett program som man säger fungerar som en katalysator. Och det är en cellstruktur som en pyramid. Och jag kan tillägga att det är perfekt för alla maktmänniskor. Och är man inte maktmänniska så riskerar man lätt att bli det i en sån här pyramid. Det handlar om kontroll. Det är ett sätt att påverka alla att tänka och göra samma sak. Nu ska vi ha klart för oss att hemgrupper, bönegrupper, husförsamlingar, cellgrupper är inget fel. Bönegrupper och hemgrupper har funnits i alla tider. Det är inte det här handlar om. Det här är alltså ett system, en struktur där alla måste tvinga det in i. Här finns ingen frivillighet. Det brukar heta frivilligt i början. Men det visar sig snart att det inte alls är frivilligt. Så vi skiljer på detta så ni förstår vad jag menar. Här finns en dold agenda, en plan bakom hos dessa ledare för att påverka alla kyrkor, alla kristna i samma riktning. Och på ledarkonferenser, smågruppskonferenser använder man sig gärna av i många av de här sammanhangen välkända experter inom ekonomi, marknadsföring, det kan vara ateister, det kan vara New Age-sympatisörer, det kan vara katolska mystiker, vad du vill, bara de är kända. Eller världskända politiker är också vanligt. Som man tror ska lära pastorer, präster och kristna ledare att styra Guds församling. Leonard Sweet är en av ledarna i Emerging Church. Och han har skrivit en bok som heter Quantum Spirituality. På sidan 147 står det: kraften i smågrupper är deras förmåga att forma lärjungar för att få folk in i fasen med ett Kristusmedvetande och att bli sammanlänkade med varandra. Är det någon som tycker att det låter som New Age snarare? Just det. Kristusmedvetande, det är ju en typisk New Age-form, eller inom nyandligheten, som handlar om insikten att allt är Gud, att allt är ett. Gud är i allt. Leonard Sweet talar också om nya ljusets ledare, som han säger har en rätt uttydning av ett nytt evangelium. Och nu kommer namn, fler namn här. Det är inte obibliskt att namnge Det finns många namngivna i Bibeln. Ibland så många kristna, de har hört detta, man får inte namnge, de är livrädda när man namnger. Jag säger då först och främst så här: är det bättre att stå här och inte namnge och bara prata om detta så att ni får sitta och gissa vilka personer det är? Hur ska man kunna varna? Och Paulus skriver till och med: märk ut och ta avstånd från de som leder vilse. Vi måste faktiskt det, tyvärr. Och här kan ni se på den här bilden hur olika påverkan då, de mest kända här, det finns ju många fler, men vi har Rick Warren, Bill Hybels, Brian McLaren, Peter Wagner. Och påverkan underifrån där, Leonard Sweet som är New Age-sympatisör, Matthew Fox, en New Age-are, Thomas Merton, katolsk mystiker. Jag kommer till något citat av honom också. Men en av de mest kända som man idag kallar för Amerikas pastor är Rick Warren, som har skrivit boken Att leva med mål och mening. Och personer som har varit många år djupt i nyandlighet, medium och mycket annat. Warren Smith, som har ett underbart vittnesbörd när han och hans fru började upptäcka när Gud började söka dem. De upptäckte Jesus är frälsning och befrielse och förvandling. Men när han läser den Bibel, The Message, som Rick Warren alltid läser och citerar, så blir han förskräckt. Därför att den är full av New Age-termer. Men varifrån kommer de här planerna, de här strukturerna egentligen? Ja, det har också Roger Oakland tagit upp i Faith and Done, den boken. Och bakom detta finns framförallt en man som hette Peter Drucker. En världskänd amerikansk företagskonsult. Han var, tror jag, var född i Holland eller Europa från början. Men han bodde i USA. Han var globalist och mystiker. Väldigt duktig konsult alltså inom företagsbranschen. Han var konsult åt Robert Schuller, Bill Hybels, Rick Warren i många år. Han var Rick Warrens mentor i 20 år. Och dessa då, pastorer, bor ju hand i hand med Emerging Church, den övriga av den här rörelsen. Drackers tillväxtprogram har konceptet den trebenta stolen. Han var ju globalist, som jag sa. Och den trebenta stolen kan man sammanfatta i en världsregering, en världsreligion och en världsekonomi. Det är vad planen går ut på. Och Rick Warren har ju också då sin peace plan, sin fredsplan, som är exakt detsamma. Här ingår också mystika kontemplativa metoder. Katolsk mysticism har sitt ursprung i österländsk mysticism. Och den här mannen, Leonard Sweet, som jag nämnde innan, han i sin bok citerar Thomas Merton. Thomas Merton hör man ibland citeras som både präster och pastorer i Sverige, och man blir lite förvånad att de inte är mer insatta i vad han stod för. Han var alltså en katolsk mystiker som dog i Asien när han höll på att utforska djupet i den tibetanska buddhismen. Det var Thomas Merton sysslar med. Han skrev så här: vi är redan ett, men vi föreställer oss att vi inte är det. Det vi måste återupptäcka är vår ursprungliga enhet. Alla religioner är ett, och i alla religioner når man fram till centrum och den upplevelsen som man kallar Gud. Det här är en då av dem som Leonard Sweet, en av pastorerna och ledarna i Emerging Church, kallar för nya ljusets ledare, som har den rätta uttydningen på det nya evangeliet. Då rör man sig ganska långt utanför Bibelns gränser, Guds ords gränser. Rick Warrens peace plan, det handlar om att ena eller förena alla religioner för att göra goda gärningar, sociala arbeten, sociala verksamheter. Han samarbetar med Tony Blair. De här personerna ska vi följa väldigt noga. Tony Blair har någonting som heter Faith Foundation, och det är ett interreligiöst arbete. Och Rick Warren sitter med i det, i hans nu tappar jag ordet, men det, han är med i styrelsen där i Tony Blairs Faith Foundation. Rådgivande styrelse. Interreligiöst arbete för att förena alla religioner globalt genom sociala projekt för att få världsfred. Tony Blair, han har sagt så här, som många andra idag: fundamentalister är ett hot mot freden och ska bort i alla religioner. Och en fundamentalist, om du säger att jag tror att Jesus är enda vägen till Gud, till Fadern, då är du en fundamentalist. Det kallas exklusivitet. Du måste inse att din tro, din religion, är lika värd alla andra religioner. Alla religioner är lika värda. Det är vad det handlar om det här. Och alla som inte tror så, de är fundamentalister, riskerar att bli terrorister. Tony Blair, han säger sig ha fått en uppgift från påven, för han blev katolik för några år sedan. Och det är att få till stånd en världsreligion för fred i Kristi namn. Och i det här samarbetet finns alltså Rick Warren, som idag påverkar hundratusentals kyrkor. Jag har inte ens nummer. Mängder med kyrkor i Sverige som påverkas av hans bok eller böcker. Det är samma mål som FN har och som hela New Age-rörelsen har, denna fredsplan. Parollen är inkluderande och tolerans. Låter väldigt bra. Goda gärningar. Utplåna fattigdomen. Världsfred. Vi ska se lite mer. Nu ska vi se om vi har rätt bild här. Ja, det har vi. I år, början på det här året, så börjar Rick Warren ett ettårigt hälsoprogram som kallas Danielplanen. The Daniel Plan. Den har utformats och leds av tre hälsoguider. Meditationsgurus. De heter Mehmet Oz, en man som är inspirerad av spiritisten Swedenborg, och han är gift med en reikimästare. Daniel Amen och Mark Hyman, tror jag det uttalas. Alla tre de här förespråkar österländsk meditation. Och meditation och hypnos ingår i det här programmet. Meditationen går ut på ett nytt sätt att tänka. Att få ett Kristusmedvetande. Att inse att Kristus är jaget. Mr. Oz till exempel har uppmanat miljoner tv-tittare i USA att pröva reiki. Reiki är ju från Japan, New Age, healing och andeguider och sånt här. Och från plattformen i Saddleback Church, Rick Warrens församling, har Amen förespråkat Satanama meditation. Jag kan knappt uttala det. Det är kundalini yoga. Jag tror ni vet, förstår i vilket sammanhang det här hör hemma. Han har 5000 cellgrupper i sin församling som nu ska genomgå det här programmet, som är en start på vad man kallar ödets årtionde. Man ska utveckla sitt ultramind, ultrasinne, en mental träning som är väldigt vanlig inom nyandligheten. Vi ska se lite här på meditation och yoga. Det finns ju de som är väldigt insatta i detta. Vi har Solveig Henriksson här. Sitter längst ner. Du kan höja handen så alla ser vem du är. Har ni frågor om sånt här? Hon är väldigt insatt och har forskat i detta. Ni kanske känner hennes namn från artiklar och från vår hemsida artiklar där. Evi Junesved är ju en annan som är mycket insatt i det. Det finns många, men alla som har studerat, forskat i detta och som känner till Evi är ju missionär, har varit missionär i många år. De säger att meditation och yoga har alltid med nyandlighet och det okulta att göra. Nu får vi göra skillnad här. Alltså ordet att meditera används ju lite mer på ett annat sätt. Vi har tagit det engelska ordet, jag ska meditera över Guds ord kan vi säga, va? Jag ska tänka på Guds ord eller läsa och besinna liksom. Det är inte det det handlar om. Det här meditation och yoga, det är en teknik. Meditation, djup meditation och så vidare. Det är en teknik för ett syfte. Den inre resan handlar om att tömma sitt sinne och utplåna sina tankar för att gå in i tystnaden och nå tomheten med hjälp av mantra, mandlingsövningar och tekniker. För att få ett förändrat sinne, ett nytt medvetande tillstånd eller Kristusmedvetande eller kundalini. Det handlar om en ny livsväg och att upptäcka sin egen gudomlighet. Målet är upplevelsen av enhet, oneness. Att allt är ett och tron att Gud är i allt. Att förenas med den kosmiska livskraften som man då kallar för Gud. Bibeln säger något helt annat. Vi uppmanas att be, att läsa Guds ord, att leva i detta. Tänka på Guds ord, fylla oss med Guds ord. Inte att söka någon tomhet eller någon andlighet vid sidan av Jesus som det egentligen handlar om. Det är okult andlighet. Vad säger Gud om att ta in världens system i församlingen och världens tänkesätt? Ja, det finns ju många bibelverser att ta här, men jag tar Romarbrevet 12 och vers 2. Och anpassa er inte, eller likformas inte efter den här världen, denna tidsålders tankar som det också översätts. Utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, alltså genom Guds ord och genom den helige ande. Så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Här kan vi se hur vi får urskiljning. Beroende av Herren, läsa Guds ord, den helige andes ledning och hjälp. Och vi ska läsa Paulus ord till en församling som hade börjat så här. Där det är en andlig församling med nådegåvor i funktion, med mycket engagemang. Men så hade man börjat att försöka anpassa evangeliet. Det står faktiskt i Svenska folkbibeln. Att man anpassar språket för att passa in nutidens språk. Det grekiska filosofins språkbruk som var trendigt på den tiden. Och så börjar man kompromissa för att bli accepterad, för att inte vara stötande. Och det gäller församlingen i Korint. Och vi kan se där hur Paulus manar och förmanar och vädjar. För nu hade det lett till splittringstendenser. Och alltihop ser vi mynnar ut i maktkamp och hierarki. Men vad gör Paulus? Han påminner till detta budskap om korset. Första Korintherbrevet 1:18. Är en dårskap för dem som blir förtappade eller går förlorade. Men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Det står ju skrivet. Jag ska göra de visas visdom om intet och de förståndigas förstånd ska jag slå ner. Var är de visa? Var är de skriftlära? Var är denna världens ordvrängare? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? Jo, eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans visdom, beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa de som tror. Jag tar nästa del bara och läser. Jag såg inte vad klockan var här. Förlåt mig. Jag har gått långt över tiden nu. Från vers 27. Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta de visa stå där med skam. Och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam. Och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till. För att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus, som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse, återlösning. För att det ska ske som står skrivet. Den som berömmer sig ska berömmas över Herren. Här har vi botemedlet. Paulus, han predikar korset. Han predikar blodet. Han predikar det gamla evangeliet som håller i alla tider i evighet. Han skäms inte för det. Han försöker inte omändra eller anpassa. Eller ta bort. Eller lägga till. Korset, evangeliet, det är botemedlet. Amen.